EM-podden. Grupp C ska vi prata om idag. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig har jag Fredrik Jönsson och Simon Bank. Det är alltså det tredje avsnittet, den tredje gruppen vi ska gå igenom, analysera. En grupp som har en av de stora favoriterna i det här mästerskapet i alla fall. Skulle jag ranka dem så, nämligen Frankrike. Vi har Frankrike, Australien, Peru och Danmark. Välkomna hit. Ni peppade på grupp C.
Ja, som vi är. Som du sa, Frankrike med. What's not to like.
Precis. Ska vi börja med Frankrike helt enkelt? Vi liksom river av godispåsen direkt och ger oss in i det här ändå rätt favorittyngda Frankrike, väl?
Ja.
Ja, alltså i gruppen, det är en drömlottning hur man än vrider och vänder på det. För Frankrike, för Deschamps. Sen så har de sina problem. Tittar man på papper så är det här ett av världens absolut bästa lag. På planen har de inte varit bättre än att Ola Toivonen kan skjuta dem i sank. Så att de har problem, och det finns en kritik. Även Deschamps alltjämt är en populär karaktär i Frankrike, så finns det mycket kritik mot att han har en tendens att låta sina lag bli en spegelbild av den spelaren själv var. Det ska vara ordning och reda, det ska vara väldigt mycket aggressivitet, väldigt mycket fysik och kanske på bekostnad av kreativiteten och konstnärligheten.
För det är ju ett lag som, alltså det finns ju så mycket spelare, det finns så mycket att välja och vraka kring, vilket ju också då öppnar upp för kritik att, ja men du kanske skulle ta ut Tolisso istället för Pogba, eller du kanske skulle spela att, ja men hur man nu väljer då, va? Och det blir upp till Deschamps, och det man då kanske kallar ett angenämt problem i många fall kanske blir ett ganska oangenämt problem till slut för Deschamps, eller vad tror du?
I Frankrikes fall har det väl varit så många gånger. Utåt sett så har man väl alltid tänkt att det är en inställningsfråga. När man ser att Sverige åker dit och gör så pass bra match som de gör, så tänker man att Frankrike har så mycket kvalitet, så det är en inställningsfråga. Det är därför Sverige överhuvudtaget tillåts ta ledningen. Så var det ett fantastiskt mål också. Och det är väl lite där man tänker på när man tänker på Frankrike, förutom att de också tappade poäng borta mot, var det Vitryssland? Sprang in i en vägg där. Om man inte riktigt visste. Sen var det Luxemburg också en runda där. Och det är väl sånt som egentligen bara, det är en klyscha, men det är bara Frankrike kan göra.
Känner de är för bra. Alltså ja. Matchen mot Sverige var en typmatch på många sätt. Framförallt den kanske på Stade de France, där de känner att de är så oerhört överlägsna. De kan gå på halvmaskin, ändå ha bollinnehavet, ändå rulla runt. Payet, Pogba, ett varv till, Griezmann möter, ett varv till och ett varv till och ett varv till. Tills det plötsligt är 0-1 och lite panik. Och det där, som sagt, det är en typmatch. Det ser ut så ganska ofta att de är lite för bra för sitt eget bästa. Att de kan, de får det övertaget till synes då skenbart gratis för att de är så tekniskt skickliga. Och då blir det ganska lättläst och långsamt också. Det är ett problem för dem.
Och det är det Champs fel?
Alltså i mångt och mycket tror jag att det är att han har sina kvaliteter på, kanske inte främst i någon sorts sista tredjedels coachning. Sen så har de ju så oerhört många alternativ. Det de egentligen saknar, det är väl en traditionellt riktigt bra nia, vilket ju är också befängt med tanke på att de har en nummer nio som avgjorde en Champions League-semi här alldeles nyligen för Real Madrid, med Benzema, som ju av kända skäl inte spelar i landslaget. Och i väntan på honom, det är väl där kanske den stora diskussionen finns. Ska det vara Griezmann fortfarande som någon slags skuggnia? Ska du ha Mbappé, pratas om, som kanske har kvaliteterna för att vara en snabb och också central spelare? Och sen har du alternativet med Giroud, som ju alla kan skratta åt bäst man vill och tycka att han är lite klumpig och sådär, men han kommer alldeles snart vara fransk landslagshistorias tredje bästa målskytt efter Henri och Platini. Han är nyttig, han gör mycket för dem, så att det finns att ösa ur.
Och jag menar, vi var inne på anfallspositionen här och alternativen som finns. Så där ser det ut nästan på varenda position på hela laget. Kanske med undantag för målvakten, där man saknar den riktigt stora stjärnan eventuellt, och det är väl Hugo Lloris som fortfarande är nummer ett, och som kanske är något plus mindre än säg den brasilianska motsvarigheten eller den spanska motsvarigheten eller den tyska motsvarigheten, beroende på hur Neuer mår. Så det är väl kanske det enda frågetecknet i den här startelvan, eller?
Ja, alltså det är så jävla svårt. Det beror ju på om man lutar sig mot hur han har ställt upp i kvalet eller inte. Alltså jag har ju gnällt själv jättemycket över att Giro har spelat många gånger. Jag tyckte att det har varit så här konstigt. Men tittar man på hans stats i landslaget så är det helt otroligt.
Och tittar man på hans form i Chelsea nu så är han ju i ett fantastiskt slag. Och han har ju liksom verkligen haft det här VM:et liksom hela tiden som sin morot under den här säsongen. Ja. Och därför lämnade han Arsenal mitt under säsongen. Och har ju verkligen fått...
Så jag kan förstå vad du menar med att det kan vara en svag länk hos dem. Men det finns ju många frågetecken om man ska se utifrån att... Alltså man har så jävla många alternativ. Jag vet när vi satt och pratade om man sitter och pratar om Spanien och annat, så finns det så mycket frågetecken för att du har så många olika alternativ. Kollar du på det svenska landslaget till exempel, så är den elvan klar. Det är antingen Ludvig Axelsson eller Martin Olsson som vänsterback, annars är det samma gäng hela tiden. Men det är riktigt så lätt är det ju inte var förbundskapten.
Nej, det är ju det. Liksom, alltså, vi har haft den här diskussionen många gånger. Man skulle kunna slänga ut deras C-lag och de hade inte gjort bort sig i ett VM. Det är ju några länder som har de förutsättningar Frankrike är ett av dem. Men om vi nu liksom skulle försöka ta ut en startelva då, så som ni skulle vilja se den, så blir det ju Lloris i mål. Jag tror inte det finns några tveksamheter där.
Nej.
Men en backlinje, hur skulle den se ut?
CDB är väl den som har spelat nästan mest av alla i kvalet på högerback. Han har gjort det väldigt bra, varit en duktig spelstartare och så. Sen finns ju en fråga, vi pratar om tveksamheter, och det är ju inget tveksamhet, det säger snarare mer om djupet, att Korseli gick sönder. Här i Madrid i veckan, vilket ju är en jättesmäll för alla lag såklart. Alltså en oerhört viktig ledartyp och ledarkaraktär och rutinerad och duktig och allt det här.
Men har känt sämre.
Men väldigt formsvag.
Absolut. Och då tittar man på, ja, vem ska då spela jämte varann? Ja, då skickar vi in Barcelonas ordinarie mittback om Titi. Då finns det ganska bra klass. Så att, men där börjar de bli kanske lite tunnare, så är det. Och de har ändå haft liksom, Adil Rami har varit total för att vara med i en trupp och så där. Då är det inte jättedjupt.
Nej.
Djup bredd.
Men det kanske är där egentligen. Om man ska hårda och titta bakåt i tiden med Desai och Thuram och alla de här backarna som de har haft back där. Och kanske det är just där, Umtiti och Varann. Det kanske är där bakom som problemet är. Eller om man är lite svagare om man får skador.
Mittfält finns ju hur mycket möjligheter som helst. Och de lär väl landa egentligen, att Conte lär väl spela, Pogba lär spela, Matuidi lär spela. Om de nu spelar 4-3-3, vilket jag tror att de kommer landa i till slut. För den är ändå så pass flexibel. Och sen förmodligen Griezmann som skuggnia i utgångsläget. Och då har du Mbappé och Payet som ju är i alldeles lysande form. Och för alla som har förutsett Premier League de senaste 5 åren, Thauvin ska vi inte räkna bort. Vilket ju känns befängt på väldigt många sätt.
Hur känns det för en Newcastle-supporter att ha Florian Thauvin i den här diskussionen nu?
Ja, det är surrealistiskt, men jag gillar ju det jag ser av honom nu. Och det var ju det man trodde att man skulle få ut när han kom dit. Man tänkte att lite av, nu är han ju så extremt bra. Det är klart att han var bra när han kom till oss med, men han har ju nått några helt andra höjder. Det var ju det bästa som kunde hända. Och komma till kanske Englands, jag vet inte, svåraste klubb att trivas.
Det var väl Pardew som rattade skutan då också.
Han är rätt bra på att pissa på lite franska spelare, Hatem Ben Arfa.
Det är väl liksom den effektivt sämsta spelaraffär som någon klubb i princip någonsin har. De köper honom dyrt, lånar tillbaka honom, får inte ut någonting av honom, tillbaka honom, och så är han helt plötsligt en potentiell världserövrare och världsmästare och vad du vill. Han har inte spelat från start, men de sakerna som han gjort med OM nu i vår han är oerhört imponerande.
Och då har vi liksom inte nämnt spelare som Lemar till exempel, som har varit väldigt framträdande i det franska landslaget det senaste året.
Ja, Mbappé som ju till och med diskuteras som att han kanske kan vara den som löser nummer 9-frågan och att det är mer traditionell. Han är ju allt det där som Martial, man trodde att han skulle kunna eventuellt bli, men han har väl stagnerat en smula. Vi har inte ens pratat om honom, men det är alternativ liksom, det
och,
finns så mycket.
Och centralt på mittfältet finns ju också hur mycket som helst, känns det som.
Vi pratade om Tolisso förut, det är inte illa.
Nej, vad jag menar, Pogba, Matuidi med, vad har vi mer?
Alltså, Sissoko som de i Newcastle brukar säga.
Ja, Sissoko, han var ju briljant.
Han var EM-finalens
överlägset bästa spelare. Det är helt otroligt. Det känns som att han är rätt långt ifrån en...
350 miljoner blir det, va?
Ja.
Ja, precis.
Men han var ju grymt bra precis innan EM. Och sen så nådde han någon höjd i EM som var helt störd.
Inte minst i finalen.
Ja, och han är också den där att ha den enorma fysiken som ju är alltså en oerhört styrka i det franska laget. De är extremt starka i luften, extremt starka i närkampsspelet. Alla de aspekterna plus den tekniken de har. Och det här ser ut som ett VM där de kan eller de kommer gå vidare från gruppspelet och har de här matcherna på sig att ändå känna in sig på någon väg.
Alltså den här högsta nivån som de har. Nu jag lägger med Sissoko och det tar Werner och sådär, så vidare, Ben Arfa och så. Alltså den nivån de har när de är riktigt, riktigt bra. Den är så fantastiskt fin att sitta och titta på. Bara ur ett nördigt fotbollsälskande. Alltså vilken fart och fläkt och hela den här biten liksom. Ja, jag älskar det.
Ja, det finns mycket artister verkligen. Sen är frågan hur de ska
sen tror jag att Pogba kommer vara svinigt bra i VM för att han har haft den här säsongen som han har haft i United, där han har kanske inte alltid haft det roligaste med Mourinho och så vidare. Jag tror att han kommer vara galet, galet bra.
Det känns ju också som att Pogba tillsammans med en Kanté, Kantés främsta styrka är med att täcka de här stora ytorna. Det passar så perfekt för en Pogba som då kan få tänka lite friare, få röra sig på lite andra ytor. Kanté är ju som en och en halv spelare på planen, hur smart och rörlig han är. Och det känns som att det blir oerhört svårt att ta sig igenom det där och försöka spela sig igenom det mittfältet.
Man vill se en fri Pogba. Alltså, du tror att till Matuidi som den som löser de här andra vågslöpningarna in i straffområdet och så vidare, och djupledsarbetet och sådär, och som också är skicklig defensivt. Det finns all form av utrymme för att låta Pogba vara fri, att låta dem skapa, låta dem uttrycka sig själv. Det där som en Mourinho normalt kanske inte riktigt är så förtjust att göra. Nej. I landslaget så borde det utrymmet kunna finnas.
Jag tror han kommer få det, då kommer han bara vara sådär bra som han kan vara.
Han är ju helt otrolig faktiskt. Jag menar, den kombinationen som vi säger av fysik och teknik och artisteri och ändå så här fotbollskreativitet bara. Den hittar man inte liksom inte någon annanstans.
Även hans frisyrer och annat på hittar man på.
Jag älskar hans frisyrer. Kan vi räkna med det här Frankrike i en semifinal? Kan man liksom...
Jag tror det.
Ska man ställa det kravet på dem?
Ja, alltså ser man hur trädet ser ut också. Så de har en bekväm resa fram. Det är inte helt olikt hur det var i EM senast. Att de ska kunna ta sig fram egentligen till kvartsfinalen utan att ha mött så jättetufft motstånd. Så att, det tycker man kan kräva också en bra åldersstruktur i det här laget. De borde vara redo för det nu.
Från Frankrike ner till Australien. Där... tar sig vidare igen med vissa om och men då. Det var en ribbträff ifrån att man åkte ut mot Syrien i det där märkliga kvalet. Men ett Australien som har skakats en del av ganska mycket kaos. Inte minst förbundskaptenen som ju meddelade långt före att kvalet var avgjort så här att nej, men jag slutar när vi har spelat färdigt här. Det blir inget VM med mig.
Men du, hela den grejen var ju märklig. Jag måste läsa vad han heter, grekan. Angelos Postecoglou, säger man så?
Ernst Postecoglou.
Ja, så kanske det. Han tog ju dem dit. Men alltså hela den grejen var ju märklig för att det var ju väldigt mycket tjafs och skit medialt sett. Han har nog värre än vad Erik menade när han var förbundskapten för Sverige. Men han testade ju, han hade ju fyrback och han testade treback. Han spelade väl 4-1-4-1 eller 4-4-1-1.
Ja, och lite Bielsa också, lite 3-3-3-1 till den här gamla chilenska Bielsa-stuket.
Och så gick han över efter de här kryssmatcherna och skulle spela trebackslinjen och då fick han ännu en skit. Och sen så kände han väl att han var less på skiten och gick ut. Och då och det här var ju någon gång i november, december. Och då samtidigt ungefär så slutade ju Van Marwijk från Saudi. För att han kom inte överens där. Jag tror att de ville lägga sig i för mycket och han ville inte stanna kvar. Då tar han över.
Det var ett konstigt kontrakt som han skrivit också bara över kvalet. Och inte över slutspelet som ju alla normalt funkande förbund skriver kontrakt.
Och det var väl därför också de ville lägga sig i en del innan. Och då fattade jag det som att då sket han i det. Och sen slutade de att han i januari tar över Australien.
Som han har slagit ut.
Som han har slagit ut i där. Och så får han 30 dagar på sig. De ska ha ett sjukt långt läge som jag fattade, från någonstans i mitten på maj fram till juni, där de ska drilla. Så där ska han få ihop laget. Ett lag som inte ser speciellt spännande ut. Och inte har, alltså Cahill är ju för gammal nu. Och de har ju inte så mycket annat. Juric där fram som har gjort en del mål. Men annars finns det ju inte så mycket finess.
Aaron Moy gillar man ju.
Jo, det är klart, det är han då.
Men jag menar, det är så här, ska man spela gruppspel med Frankrike, vi pratar om att Pogba, om han ska nå sina högsta höjder, och en Kanté och Matuidi och allt så här. Ja, Aaron Moy. Visst, han är jättebra, men det är ju liksom Det är men ganska, sen, ganska,
han
ganska,
hänger kvar i Premier League.
I Confederations ja, Cup var de inte...
han kan vara bra i en Premier League match över en säsong och vara en tre plus spelare i ett mittenlag till och med i Premier League. Det kan han absolut vara, men jag menar, om det är deras främsta kreativa outlet så
och de blir det jobbigt. Det finns större framtidsfrågor för hela den australiensiska fotbollen. Så jag snackade med Luke Casserly, gamle AIK-hjälten som ju har varit ansvarig för att bygga upp hela Australiens fotboll, hela förbundet, och gjorde otroligt intressanta saker med liksom belgisk förlaga, tog in liksom synpunkter från gräsrötter uppåt i hela den australiensiska fotbollen, byggde ett fantastiskt intressant prospekt, framtidsprospekt, och hur ska vi arbeta med australiensisk fotboll. Och går då sen på den här totala niten att förbundet nu i höstas, alltså de var så illa ut så att FIFA var på väg att kliva in och ta över förbundet, vilket hade gjort att de så väl inte hade fått ställa upp i VM.
Mm.
För att det var så kaotiskt, det var så stora stridigheter mellan klubbar, mellan ligan och förbundet. Och detta händer då parallellt med att Ernst Postecoglou lämnar och att de står utan förbundskapten, och då är det ett halvår kvar till VM. Så mycket kaos och så mycket oordning, och det här av svenska laget är inte lika bra som det som vi såg för 10-12 år sedan när de var bra på riktigt.
Mark Viduka.
Ja, Viduka med. Ja, då var de ju ruskigt bra.
Ja, de har alltså en sån fotbollsmässig genpool som jag skulle säga är världens bästa. Det var ju liksom, då hade de väldigt mycket alltså balkanbördiga,
ja, det är
väldigt mycket väldigt engelskt och då med holländare som styrde.
Ja.
Det går inte att ha bättre än så. Du har en engelsk mentalitet, en balkan bollskicklighet och en nederländskt huvud. Alltså man sitter med den fotbollskroppen fördomsfullt och snyggt, så hamnar man ju där någonstans. Men nu, som ni säger, det är fortfarande så att Tim Cahill ska göra målen, och det är 2018 nu, det känns inte så.
Man har knoppat in ett par för Millwall under våren, va?
Men det är liksom Millwall. Sen åker till VM och möter Frank. Juric tror jag gjorde 5 baljer. Sen kom ju Butt in, och han var ju briljant i ett mästerskap och katastrof i ett annat. Och jag tyckte väl ändå att Australien såg okej ut stundtals i det här Confederations Cup, i alla fall anfallsmässigt. Sen var ju
Läckig har de också, som spelade Hertha och var med mot.
Ja, men försvarsmässigt jag för mig att det var fullständigt kaos emellanåt. Mm. Det var 2-3 mot Tyskland där, och så kryssade de med både Chile och Kamerun. Och det såg väldigt rörigt ut.
Och som sagt, de var en ribbträff ifrån att åka ut i kvalet mot Syrien där. Och det är klart, det var kaos i Australien, och hade de blivit petade från VM av den anledningen så hade det varit Syrien som gick vidare istället. Så
jag
tror att FIFA ändå kände att okej, det blir ännu värre om vi inte...
Sen var ju inte det kvalet, och Saudi kom på samma poäng och Japan en poäng före och sånt där. Så jag menar, kvalet i sig var nog inte sådär jättestarkt.
Nej.
Om man spelar 2-2 mot Thailand och man tappar poäng mot flera andra lag och sådär. Det känns inte som att det är Australien som du var inne på, som man minns från förr. Sen vet jag inte vad han gör med det här. Han har 30 dagar på oss, kommer vi se.
Okay, jäkla svängning också, alltså, ja. Postecoglou som var inne på, alltså, det var en positiv fotbollssyn, det var väldigt mycket kortspel, det var genom mittfältet, ut på kanten, inlägg och sådär. Alltså inte som jag sa, de var vissa matcher kvar, spelade de 3-3-3-1 efter någon sorts Bielsa-modell. Bertrand Marwijk, ja, han är holländare, men han är en andra sortens holländare, den sorts holländare som holländare hatar. Det är en cynisk, ganska konkret, ganska långbollsorienterad fotboll, alltså en 90 eller 180 graders svängning på många sätt mot vad Postecoglou sysslade med, så att tveksamt. Förresten, vet ni vad australiensiska landslaget heter?
Ja,
fan. Ja, det
varför blev det så svårt plötsligt? Det här, All Whites är ju...
Är det inte Eagles något då? Nej,
de heter ju, alltså det som ni söker till är Socceroos.
Socceroos, ja.
Det ger jag halvt fel för. De har nämligen sålt ut namnrättigheterna till Socceroos. De heter alltså Caltex Socceroos. Det är så som förbundet själva kommunicerar ut då, att välkomna till matcherna med Caltex Socceroos.
Socceroos.
Caltex, alltså ett amerikanskt förmörd oljebolag, alltså det som vi kallar väl Texaco i Sverige.
Ja.
Så Caltex Socceroos, det är lite som Ericsson blågult.
Mm. Ja, men känns det inte som att det kommer vara ett brutalt hårt spelande av Australien vi kommer få se nu när Butt kommer dit kort tid på sig? Eller?
Mycket, alltså det blir moral antar jag. Moral, alltså lite som det Nya Zeeland vi såg som vi gjorde succé i Sydafrika.
Där har vi All Whites som jag var inne på.
Just det. All Blacks.
All Blacks är rugbylaget. Ja. All Whites.
För jag känner ändå, även om han spelade bra fotboll innan där greken, så eller ville spela i alla fall, så gjorde de ju för få mål för att spela den typen av fotboll. De har ju liksom inga målskyttar. Det känns det som att Butt nu på kort tid. Kul att man pratar med honom som förnamn. Men att han på kort tid kommer liksom 3-4 veckor, han ska bygga någonting. Och man har i grunden bara det för typ av förbundskapten. Mm. Och han ska bara göra det, för han ska ju bort sen. Mm. Det är det som är roligt, men han är bara inne efter VM. De har ju redan en ersättare som ska komma efter. Och det känns som att han gör det här. Mm. Det blir det liksom, det vi... Hårt, brutalt.
Vad är Harry Kuhn nu för tiden, Patrik?
Bra fråga. Spelar väl sådana här uppvisningsmatcher, old boys med de olika lagen han har tillhört.
Fan, vilket fint liv.
Mm. Jag tror det är nog inte fysiska.
Absolut inte.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Från Australien då till Peru, där det också var lite darr på ribban, får man väl säga, vägen in till VM genom ett kval, och det löste man till slut, och det kanske är hela VMs gladaste nation att vara
Panama.
Att vara
Panama som inte skulle vara här.
Nej, Panama är väl där också, men jag menar, Peru äntligen tillbaka i ett VM. Det blev liksom nationell helgdag direkt när man tog sig vidare. De peruaner som jag känner, det här är
Solano,
en av de största somrarna i deras liv, som de uttrycker det. Det är så här, jag ska ner till Ryssland. Ja, det är för fan klart att vi ska till Ryssland. Vi är peruaner, alla ska till Ryssland. Det kommer bli något helt magiskt med Peru och den feststämningen som kommer vara runt det laget.
Ja, de seglar väl vidare på också efter Copa America när de var rasande bra också. Att de har en generation, och den ser väl inte jättemärkvärd ut på papper heller. Alltså på ett annat sätt än Australiens då lite åldrade generation. Så det är väl inget som imponerar jättemycket med den här fotbollen de spelar under Gareca. Och även han då, lite så här Bielsa-kille. Det händer saker, det är fritt och det är flödande och det är framåt. Och väldigt fartfullt. Så det kommer bli jättekul att se dem. Att de kanske kan bli kända för något annat än att ha haft sådana här VM-historiens snyggaste dräkter.
Sen det är lite roligt med han också, Gareca, att det var han som tryckte in det 2-2-målet i kvalet till VM 86 för Argentina, som gjorde att Argentina tog platsen från Peru, och sen så tar han Peru till första VM:et sedan 82.
Och det har ju varit en uppförsbacke för honom här.
Det är klart
att
men han tog det är inget man glömmer i första taget.
Nej.
Han tog över 2015, va? Gjorde han inte det? Och så var det den här första Copa America. Sen var det andra Copa, och gick de inte slut för, men de åker väl ganska tidigt där. Och han, det man har läst mycket där var väl att han plockade in psykologer och annat skit i början för att få ordning på spelarna.
Psykologer och annat skit.
Ja, men för att få ordning på spelarna och pressen av att hantera pressen. Det känns som att de inte har klarat av det överhuvudtaget, och därför har det inte blivit något VM sen 82. Sen är det ju någonstans roligt att det är Jefferson Fafan som gör ett av de här målen i slutläget. Vad är det han lirar i Ryssland nu?
Tiden står stilla.
Ja, det känns ju lite så. Även om det känns som att när man tittar igenom resten av laget så är det inte så mycket märkvärdigt. Men det finns ändå en.
Lokomotiv, tror jag.
Ja, det är nog. Ja. Det är något av Moskva-lagen som man lirar. Nej, men det var väl Ospina som de ska tacka för att han är på... Ja, Facebook, en indirekta Facebook. Helt otroligt.
Ja, det har så mycket klassiker nästan kan bli liksom, i hela det slutskedet av den matchen. Och Jotun
Yoshi,
ja, som vi känner.
Gör vi det? Det är så gött att man känner honom för att han har
spelat. Ja, men det är ju jättekul. Och det där, det är en sån spelare som man såg ju hela tiden, alltså de här enorma internationella kvaliteterna han hade. Det var bara att han var ganska dålig på att spela försvarsspel ganska länge i Malmö. Och att i en helt annan fotbollskultur där just den sortens spel var så oerhört centralt och så viktigt. Men att han hade stora, stora kvaliteter. Det såg man egentligen hela tiden. Inte bara när han var bra i Malmö, utan även dessförinnan.
Hur många spelar från den peruanska ligan annars?
Ja, jag tror att det är så.
Det är mycket ganska mycket
Guerrero
och lite från ligorna runt omkring. Alltså,
och när man tittar på peruanska ligan någon gång när man gjorde det förr när man satt upp och inte kunde sova för man jobbat kvällsskift, så såg man alltid ofta att ett dåligt försvarsspel och full fart framåt. Mycket inlägg och bollar in i dåliga planer och så vidare. Med mycket frenesi. Så att, ja. Det ska bli häftigt att se då.
Ja, onekligen. Från Peru då är ju steget förstås inte speciellt långt till Danmark.
Så är det.
Ja, det får bli via Jotun då, Malmö och så bron över till,
ja,
till Köpenhamn. Den resan kan vi ta.
Var Björnen Paddington peruan eller var det så?
Björnen Paddington är...
Eller bolivian? Nej, peruan.
Ja, det är det ena eller andra va?
Jag vill säga
jag såg ju den filmen för inte alls länge sedan, men jag minns faktiskt det. Kanske halvsov mig igen den.
Man håller på Paddington, så är det. Men ja, Danmark, ja, just det.
Danmark, just, precis. Han är inte från Danmark i alla fall. Även att Eriksson har en liten Paddington-aura över sig, kan man tycka. Men det är Danmark som kommer till det här VM-et ändå med vissa förhoppningar, väl?
Ja, det,
de har väl också alltså, lite generation.
Ja, men det får man väl ändå absolut säga. Även om det där kvalet var bland de första. Sen kom de här två tosken mot Polen och Montenegro hemma. De är utbuade.
Och sen krossade de Polen.
Ja, sen krossade de Polen. Och jag tror de hade två raka tosk där rätt tidigt. Och sen så gick det ju med hela kvalet utan att förlora. Så att Åge hade det väl ett helvete precis i början. När han fick ta emot de här buropen. Men sen så såg det ju bättre och bättre ut. Och sen så nådde man ju någon slags jättehöjd. Det kan jag väl ändå tycka när man slår Irland och Erik. Han gör hat-trick i den. Så det känns som att han verkligen fick ihop kvalet från att börja lite sådär. Och sen såg det bättre och bättre ut. Sen så ligger så otroligt mycket på Christian Eriksen. Det är ju det är inget snack om saken.
Ja, sen jag vet om vi pratar om att Frankrike har ett problem att hitta en riktig nya. Lite har väl Danmark det problemet också. Om vi ska sortera inom
Niklas Bentner.
Niklas Bentner är väl den de hittar. Jörgensen kanske. Men det är ju kanske inte 2018 en striker och en nummer 9 som gör att man tänker att det här blir nog en medalj. För annars är det, tycker jag, de flesta bitarna faktiskt är på plats. Det är bra målvakt, en bra trygg nu fyrbackslinje får man väl säga.
Ja, alltså.
Så Pioner Sisto med en högsta nivå som är jättespännande. Mycket bra frisparksskyttar får man väl säga med Vass och med ja, Christian.
Ja, det är väl ingen som får ta frisparken
Nej, hoppas jag inte.
Men sist då väntar man väl ändå på att han ska ta ännu ett kliv. Det där klivet som man trodde att han skulle ta långt innan. Han såg så förbannat intressant ut. Men alltså,
men bara utvecklingen de har haft på Andreas Christensen den här säsongen har ju gjort att det här laget har gått till en annan nivå, tycker jag.
Verkligen.
Men han har varit en av Premier Leagues bästa mittbackar.
Ja.
Okej, han får den platsen nu? Eller han spelade ju högerback i kvalet.
Ja, jag kan se honom gå in där.
Det måste han, men
ja,
det
känns
det
så, det känns
man inte gjorde.
Ja, för det sättet som han fick den chansen lite som en slump på grund av skador och så vidare och bara tog den rakt av, spelade moget och sen faktiskt blev central i det första namnet på det pappret som Conte tog ut i det försvaret som det faktiskt har varit under stora delar av den här säsongen. Visst, svajat lite i någon Champions League-match mot Barcelona och så vidare. Men
svaja lite, det var precis vad han gjorde.
Men killen är 21 år gammal.
Ja. Nyttig, alltså läropengar. Gud, han kommer lära sig saker av det, såklart.
Men annars har det varit Bjelland och Kjær, va? Och sen har Christensen eller Ankesen gått som högerback.
Men jag menar, Christensen och Kjær är ju ett jättefint mittbackspar.
Jättebra. Och framförallt så är Kjær nu en sån fin ledartyp. Han kanske inte var det för 10 år sedan. Då kunde han också gå bort sig lite här och var. Det gör han inte längre. Han är en klok pojke nu, en klok man nu.
Ja, men det känns som ett väldigt spännande Danmark och...
Jag tycker väl någonstans att Josef Paulsen någonstans ska visa någonting också.
Ja,
jag tycker inte att han gör det i Leipzig och jag tycker inte att han har gjort det i Danmarks landslag heller. Gjorde
väl en hel del mål förra säsongen i Leipzig?
Jag tycker han gör för lite. För att liksom, för att de kommer tvåa i Bundesliga så gör han på tok för lite mål. Jag tycker faktiskt det, för att vara på den positionen som han spelar. Han borde, sen har du ju Timo Werner som gör extremt mycket mål och sådär. Men jag tycker inte att... jag vet inte, man borde få ut mer. Sen är han ju stor så han tar ju plats och bra taget, bra spel upp och så, men jag tycker ändå man borde få ut mer av honom.
Ja, men det finns spännande kombination med spännande möjligheter med i det anfallet hade man. Ja, och sen vi räknar inte bort att Bentner kan ha en fantastisk sommar såklart, men sett nu och sett på papper och en bedömning så är han väl inte riktigt där, men de har stora
han har ju mentaliteten.
Han har mentaliteten. Och har väl också landat i kanske någon, någon form av inre mognad, vill man tro. Och då, sen, som ni säger, Eriksen är ju en av Europas bästa playmakers, det är ingen snack om den saken. Också ja. Till den här fascinerande kategorin fotbollsspelare som aldrig någonsin svettas. Det
Nej, men ändå så löper han ju en hel del.
Oh ja,
han, väldigt, är, väldigt mycket. Han är ju en arbetshäst. Han får ju lite för lite uppmärksamhet, tycker jag. Det är väldigt mycket prat. Han har sina fina fötter och framspelar så här, men han sliter ju oerhört. Och det glömmer man lite bort ibland när man pratar om Christian Eriksen, faktiskt. Är det Danmark som vi håller som favorit att ta den där andra platsen bakom Frankrike? För det är ingen snack om att Frankrike vinner den här gruppen, eller?
Nej.
Nej, de kommer inte göra bort sig. Det finns inte möjligt.
Vi har inte ens pratat om Dolberg förresten, som ju var rankad som den mest spännande anfallstalang i fjol. Och hela Ajax-klanen som finns där. De har sin pipeline ner till Amsterdam från
Lasse Kjön är där med.
Ja, gud, och Fischer och allt vad de heter som har varit där och röjt liksom.
Jag har inte ens nämnt Dolberg.
Nej,
det är ju ett fint lag de har, Danmark, och ett ungt och spännande, och det känns som att de kommer till det här mästerskapet med...
Blir det ett ord bara Danmark, eller kan det bli det efter det här? Jag tänker mig tillbaka till Preben och grabbarna bara.
Problemet för dem är ju att Frankrike är i den här gruppen, för även då får man ju möta en annan gruppvinnare då. Det kan, eventuellt om man skulle få möta, nu vet jag inte hur trädet ser ut exakt, vilka de kan få möta, vi kan kanske luska fram det.
Men jag har slitits lite mellan Peru och Danmark i den här gruppen. För jag gillar ju Peru någonstans. Men
man kan ju känna för alla lagar utanför Australien egentligen.
Ja, jag känner inte riktigt för Australien i det här läget.
Och
jag har gjort det
brukar
tidigare.
Jag normalt känna ganska mycket för Australien.
Jag gör inte det den här gången. Jag har inte riktigt profilerna och spelarna. Eller för den delen förbundskaptenen i BAT. Men jag har tyckt att jag har slitits mellan Peru och Danmark. Men man lutar väl sig åt och Danmark och grabbarna. Liksom.
Ska vi se. Att tvåan i grupp C går mot vinnaren i grupp D. Det vill säga Argentina.
Ja, det är ju kämpigt. Liksom.
Men det är ju Islam inne med den gruppen.
Så är det.
Alltså det finns ju inga garantier för att Argentina gör en speciellt bra VM. Jag tycker det finns ganska starka argument för att de kommer göra bort sig lite grann i det här VM:et. De har Messi och de har en jäkla massa anfalls
Messi. Dybala, Higuain.
Jo, jag vet. Alltså
Nej, men det är klart de gjorde världens sämsta kval, så var det. De gjorde inte mål på 10 matcher i princip.
Nej.
Och att Messi bar dem hela vägen, gjorde hattrick i avgörande matchen, och så de är genuint illa ute. Så att det är klart
man saknar ett mittfält i Argentina.
Jag satt och tittade på dem under kvalet. Jag tror jag såg fler matcher än jag brukar göra i det kvalet, och följde också. Jag vet, jag satt på redaktionen och lajvade den sista rundan, och det var ju Messi som ordnade den biljetten på egen hand.
Men det är ju de har Messi
de aldrig har vunnit i princip.
Ja, exakt. De fick en tidig käftsmäll och så låg de under där liksom. Och tittade man bakåt på många matcher under kvalet, så var det liksom väldigt, väldigt långt emellan delarna i laget, alltså lagdelarna, för att liksom, du har ett anfall med ett par skickliga spelare, men det sitter liksom inte ihop med resten av laget. Det finns liksom ingen riktig tanke.
Och utöver Messi var det ingen som gjorde mål. Alltså alla de här Higuain, Conaguero, de gjorde inga mål i princip på hela kvalet, vilket är slående.
Och sen startade han med inhemska anfallare, och så var det liksom bråk i pressen om att varför spelar du inte de här, och varför startar inte de här, och sen hoppar de in och så är de inte bra, och så bänkar han dem igen, och sen kanske de får, alltså det,
men han har ju verkligen det problemet liksom. För när det är liksom vi har en Di Maria och en Higuain och en Agüero och en Dybala och Icardi och vi kan
Pastor,
liksom Pastor. Ja, man kan hålla på hur länge som helst, men allihop ska ju liksom in på en och en halv position därför att en är Messi liksom. Och det är Messi världens genom tiderna bästa fotbollsspelare, så att du kan under inga som helst omständigheter rucka på Messi, varken ur position eller någonting annat. Så att all den här jävla kreativiteten och alla de här stora diverna och stjärnorna ska liksom så här samsas på ett väldigt, väldigt litet utrymme. Det är klart att det är ganska
hade det
jobbigt
bättre,
för
när man bara behållit Messi och en riktigt stor stjärna till, vi säger du väljer Dybala, och sen så bara har du
spelat med två man,
vill du säga. Ja, men ett gäng slit, alltså du skiter i resten liksom. Di Maria kanske med, men sen ut med Agüero, alltså, de är inte ens med i truppen liksom.
De får vi göra. Alltså, var det väl Sabella som gjorde när han verkligen formade laget kring Messi, och då var det ju att de kopierade den enda landslagstiteln som Messi har när de vann OS och sådär, att det var Messis OS-gäng med Conaguero i spetsen då, att vi formade laget kring Leo, och då som det är så oerhört många landslag nu, alltså Portugal gjorde samma sak med Ronaldo, Sverige gjorde samma sak med Zlatan, i den nya världen, den nya tiden, egon är så stora, så bygger man lag kring en enda superstjärna. för att få det funka, för att det gör inte det annars.
Ja. Alltså den kvaliteten de har är ju helt otrolig. Alltså. Ja. När man pratar lands, vi pratade om Frankrike där i början, men alltså Argentinas offensivt sätt är helt...
Men nu går vi hälsorna i förväg. Ja, det är nästa avsnitt. Argentina. Grupp D kommer om ett par dagar. Det här var grupp C. Och vi tror väl att... Frankrike vinner, Danmark två.
Peru utmanar ju ändå lite. Det måste vi väl ändå säga att de gör.
Ja, det tycker jag.
Man hoppas det i alla fall. Och så är det. Och så tar vi det därifrån. Och vi hörs om ett par dagar. Och då är det grupp D. Och då blir det ännu mer Argentina och Kroatien.
Spännande saker.
Bara en sån sak. Och Island. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack Simon, tack Fredrik. Hej.